Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
När jag är runt 6 år gammal bor jag hos min moster. Jag har lagt mig för kvällen och det går att höra ett stillsamt sorl från de vuxna. Min moster kommer in och sätter sig på sängen. Nu blir det kärnvapenkrig, säger hon till mig. Tur att vi bor på landet. Min mage knyts samman. Nu är det inte bara jag utan hela mänskligheten som ska utplånas. Sannolikt var det oktoberkriget 1973 som oroade min moster. Under kalla kriget slogs USA och Sovjetunionen via ombud. När arabstaterna anfaller Israel under Jom Kippur-högtiden håller världen andan. Sovjetunionen stödde arabstaterna och USA stödde Israel. Alla jämnåriga jag pratat med som växte upp under kalla kriget har upplevt samma sak. En uppväxt präglad av fruktan för att allt skulle ta slut på ett ögonblick när den ömsesidiga utplåningen startats av ett misstag eller medveten handling. Kärnvapen gav ingen frist på 30 år som dagens klimatkris. Vi var beredda på utplåning på några minuter. Samtidigt var Sverige berett att bekämpa ett konventionellt militärt angrepp från Sovjetunionen. Nästan alla män gjorde militärtjänst. Under kalla kriget var regementet I3 en naturlig del av staden Örebro där jag växte upp i. Som barn läste jag intresserat mina morbröders soldathandböcker. Särskilt delarna om hur man skyddade sig mot atomvapen.
I Sverige var kalla kriget påtagligt. Det neutrala Sverige hade tvingats att inordna sig i en global konflikt mellan USA och Sovjetunionen som uppstod i direkt anslutning till andra världskriget. Andra världskriget i Europa inleddes med Nazitysklands anfall på Polen den 1 september 1939. Nazityskland hade stora framgångar under de första åren av kriget. Först efter 1942 kom Nazityskland att tryckas tillbaka av en allians mellan västmakterna och Sovjetunionen. Koalitionen mellan Sovjetunionen och de övriga allierade hade aldrig varit friktionsfri. Det fanns en djup misstro mellan parterna som bara hölls i schack av målet att besegra Nazityskland. Därför var det ingen överraskning när freden snabbt byttes ut mot ett kallt krig.
Sverige kom att profilera sig som ett fredligt och alliansfritt land på den internationella arenan. En vän till tredje världen som med tiden inte ens drog sig för att kritisera USA. Kanske ville man tvätta bort skammen av att ha varit alltför tillmötesgående mot Nazityskland under andra världskriget.
Två helt olika system stod mot varandra. Med det kommunistiska Sovjetunionen på den ena sidan och de liberala västmakterna på den motsatta sidan. Sverige låg geografiskt mitt emellan de två fientliga blocken. Sverige, ett progressivt, neutralt och fredligt land som inte varit i krig sedan 1814.
Samtidigt var Sverige i allra högsta grad redo för krig och attacker. Vi byggde mest skyddsrum i världen och befolkningen övades att evakueras från storstadsområdena i händelse av kärnvapenkrig. I generationsromanen Gentlemen av Claes Östergren som utspelar sig i Stockholm på 1970-talet deltar huvudpersonen i en evakueringsövning. Flera händelser i Sveriges 1900-talshistoria, däribland ubåtar som går på grund, ertappade spioner och nedskjutna flygplan, visar att kriget kom närmare än vad många tror idag. Sverige var ett av världens mest militariserade samhällen i fråga om hur mycket vi satsade på vårt försvar. Och med förmågan att mönstra en armé på 800 000 man. Och trots att vi inte var mer än drygt 7 miljoner invånare under 1950-talet och 60-talet utvecklade vi stridsflygplan, stridsvagnar, stridsfordon, ubåtar och en atombomb.
i inledningen av det kalla kriget fanns en misstro mot Sverige som gått långt i sin eftergiftspolitik mot Nazityskland för att hålla Sverige utanför kriget. Men snart var Sverige en viktig hemlig partner till västmakterna. Kryperiet för Nazityskland glömdes snabbt när Sovjetunionen hotade hela Västeuropa.
Stämmer det verkligen att Sverige var ett fredligt och neutralt land med blygsam militärstyrka? Eller är Sveriges historia under 1900-talet en andra stormaktstid? Historia nu dock är podden som går på djupet i historien. I den här dokumentärserien i tre delar undersöker vi Sveriges roll i det kalla kriget. Om kriget någonsin var nära och hur beredda vi var ifall kriget blev oundvikligt. Mitt namn är Urban Lindstedt.
För det första var det så att man ville kunna förbereda eventuellt militärt motstånd.
Det är ju liksom en hel flott bas under jorden egentligen.
Planet som var av typ DC-3 skulle utföra navigeringsflygning över Östersjön.
Alla krig skulle bli kärnvapenkrig på alla nivåer.
Två år senare kunde man gjuta reaktorns 2 meter tjocka strålskydd av järnmalmsbetong.
Det är ju de som ska så att säga ta fram bomben.
Hela världens kalla krig. Nästan alla dokumentärer om kalla kriget jag sett sker alltid någon annanstans. Kuba, Vietnam, Kina eller Berlin. Kalla kriget var en global konflikt. Och även om den här serien tar avstamp i Sverige är det omöjligt att förstå varför det kalla kriget bröt ut om man inte förstår hur det påverkade hela världen. För kalla kriget uppstod inte i ett vakuum, tvärtom. Det uppstod i anslutning till en av världens mest dödliga konflikter. Andra världskriget.
Serpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om segern har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor.
I maj 1945 firas freden i Europa. De allierade, med USA och Sovjetunionen i spetsen, hade från varsitt håll återerövrat ett Europa som under kriget hade invaderats av Nazityskland. I bittra strider intog Röda armén slutligen Berlin. Europa låg i ruiner, men Tredje riket var besegrat. Efter Nazitysklands kapitulation firas freden i ett sargat Europa. Andra världskriget fortsätter dock långt borta i Stilla havet mellan USA och Japan. Amerikanernas framgångar stärkte tron att de allierades seger var inom räckhåll och att dessa stormakter gemensamt kunde bygga freden i världen. Men under ytan växte misstron. De ideologiskt motsatta parterna, USA och Sovjetunionen, hade kunnat samarbeta i syftet att besegra nazisterna och fascisterna i Europa. Men med fienden besegrad och en fred att bygga blev de ideologiska splittringarna uppenbara. En klyfta hade uppstått mellan det liberala USA och det kommunistiska Sovjetunionen. En klyfta som vid flera tillfällen hotade att bli världens undergång, ända till Sovjetunionens fall 1991.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Andra världskriget slutar med att USA släpper två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Den 6 augusti och 9 augusti.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
Hotet om ett kärnvapenkrig skulle inom några år prägla kalla kriget.
Som barn läste jag mig igenom science fictions hyllan på Örebro stadsbibliotek. Och det hade hänt något med genren efter Hiroshima. De utvecklingsoptimistiska berättelserna med flygande bilar hade ersatts av dystopier om totalitära förödda världar. Efter kriget utplånat vår civilisation var det allas krig mot alla som gällde. Det är lätt att tro att atombomben ändrade allt inom krigsföringen. Men det finns alltid en fördröjning från att nya vapen introduceras tills att det militärstrategiska tänkandet ändras.
Och det här är, försöker jag slå sönder en lite av en gammal syn på den här förändringen 1945.
Det här, det är Peter Bennesved, idéhistoriker verksam vid FOA, Försvarets forskningsanstalt. Han har forskat om det svenska civilförsvaret under kalla kriget. Han menar att bilden vi målar upp av 6 augusti 1945 är påverkad av vad vi vet om atombomben idag.
För jag vill mena då att förändringen är inte så stor som man tror, utan det är klart att världen inträder ju i någon slags atomålder 1945. Det gör den ju. Men för civilbefolkningens del och för civilförsvarets del så planerar man egentligen för exakt samma typ av krig innan atombomben som man gör efter.
Faktum är att enligt honom att det dröjer fram till 1950-talet innan atombomben tydligt påverkar försvar och civilförsvar. Inte ens USA eller någon annan stormakt förstod inledningsvis vilken game changer atombomben var.
Nej, absolut inte. De hade ingen aning vad det var de hade satt i rullning under den här tiden. Och än mindre visste resten av världen det. Så jag menar, när du läser konferenspapper och så från 45, 46, 47, 48 egentligen, så svensk civilförsvar har ingen aning om effekten av strålningen och så. Och det här, och man såg egentligen atombomben endast som en slags ekonomisk vinst. Så man tänkte sig så här, att istället för att skicka 1000 flygplan med ett ton bomber styck, så skickar man ett flygplan med en bomb. Och den får ungefär samma effekt.
Atombomben avslutar andra världskriget. Men det skulle ta flera år innan den kom att påverka det militärstrategiska tänkandet. Kalla krigets ursprung finns snarare i de ideologiska motsättningarna som skapades med den ryska revolutionen 1917. Men det är Berlinblockaden som inleds den 24 juni 1948 för att tvinga västmakten att överlämna Västberlin som räknas som startpunkten för kalla kriget.
Tyskland blev brännpunkten för hela kalla kriget och Berlin blev kalla krigets huvudstad, där västmakterna och Sovjetunionen hotade och spionerade på varandra. Där byggdes muren rakt igenom kvarter. Här var spionkriget koncentrerat. Efter andra världskriget kontrollerades Tyskland av fyra allierade krigsmakter: USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. USAs, Storbritanniens och Frankrikes ockupationszoner blev Förbundsrepubliken Tyskland, eller Västtyskland. Bara några månader senare blev Sovjetunionens ockupationszon DDR, eller Östtyskland. Berlin, som låg inom den sovjetkontrollerade ockupationszonen, det som så småningom kommer bli DDR, var även det uppdelat i fyra territorier mellan de fyra allierade krigsmakterna. Västmakternas försök att ena sina zoner till Västtyskland under 1948 utlöste ett försök av Sovjetunionen att utmanövrera de västliga makterna ur Västberlin och tvinga över det till sovjetisk kontroll genom att stänga tillfartsvägarna. Det som är känt som Berlinblockaden.
När jag för ett par år sedan besöker den mytomspunna platsen Checkpoint Charlie, en gränsövergång mellan Västberlin och Östberlin, hade det kalla krigets Ground Zero förvandlats till ett Disneyland komplett med souvenirbutiker och Starbucks, där turistbussarna radades upp efter varandra. Så sent som i mitten på 1980-talet var det här en förfallen plats, där den östtyska gränspolisen beslagtog mitt fredsmärke. Jag växlade till med Östmark för att hänga några timmar runt ett dystert Alexanderplatz i Östberlin. Lenarna var få, korven grå och vodkan billig. Och brunkålsdoften satte sig i kläderna. Det fanns hela tiden en stark misstro mellan västmakterna och Sovjetunionen. Och faktiska händelser tolkades alltid genom starka ideologiska glasögon. Därför blir praktiska beslut som när den gamla tyska riksmarken ersatts med en ny valuta, D-marken, i västmakternas ockupationszoner ett hot mot stabiliteten i den sovjetiska ockupationszonen. Sovjetunionen känner sig överkörd av beslutet. Därför beslutar sig Sovjetunionen för att stänga tillfartsvägarna och blockera alla transport av förnödenheter från den västra zonerna till Västberlin.
In June 1948, all road and rail communications between the Allied zones and the western sectors of Berlin were closed by the Russians.
Blockaden varar från 24 juni 1948 till 12 maj 1949. Alltså i nästan ett helt år, innan den till slut upphör. Vad Sovjetunionen inte hade räknat med var västmakternas ihärdiga luftbro till Västberlin, som försåg befolkningen med förnödenheter via flygplan. Under blockaden landade uppåt 600 flygplan per dag.
Food, still more food and raw materials had to be poured across the aerial bridge into the blockaded city.
Berlinblockaden demonstrerade dessa kyliga ekonomiska och ideologiska konflikter som skulle prägla det kalla kriget i över 40 år framåt. Istället för direkt militär konfrontation mellan Sovjetunionen och västmakterna använde man andra medel för att upprätthålla sin makt och för att förhindra spridningen av den andra partens makt. När järnridån var ett faktum i Europa kom det kalla kriget att globaliseras. Från att ha börjat som en konfrontation i Europa spred sig konflikten över hela världen. Motsättningarna mellan öst och väst tog sig uttryck i allt mer engagemang i Latinamerika, Mellanöstern och Asien. USAs utrikespolitiska doktrin, som i folkmun kallades Truman-doktrinen, offentliggjordes i mars 1947 och innebar att USA skulle motverka kommunistiskt inflytande, även om det krävde militära medel. Samtidigt stöttade Sovjetunionen olika kommunistiska uppror runt om i världen. Allt var upplagt för konfrontation.
Den kommunistiska segern i Kina 1949 under Mao Zedong kom som en chock för amerikanerna och var även oväntad för Sovjetunionen som länge underskattat Mao. Mao skulle aldrig förlåta ryssarna för sin tidigare misstro. Japan måste skyddas och utbredning av kommunismen måste till varje pris stoppas upp. USA började mer aktivt engagera sig utanför Europa för att möta det som man uppfattade som ett kommunistiskt hot. Helt i linje med Truman-doktrinen. Koreakrigets utbrott i juni 1950 när Nordkorea anfaller Sydkorea innebar en tydlig militarisering av kalla kriget. En USA-ledd FN-koalition bedrev krigsföringen mot Nordkorea som i sin tur stöddes direkt av Kina och Sovjet. Sverige stödde FN-insatsen i Korea och deltog med sjukvårdsinsatser. Sovjetunionen hade välplacerade spioner inom det amerikanska Manhattan-projektet som tog fram de första atombomberna. Så redan i slutet på 1940-talet kunde Sovjet spränga sin första kärnladdning. USA, som hade tänkt att förlita sig på ensamrätt till sina kärnvapen, tvingades i och med Koreakriget återigen rusta upp sina konventionella styrkor för insats i Korea. General MacArthur, som ledde FN-koalitionen mot Nordkorea, ville använda kärnvapen mot Kina. Men de amerikanska politikerna satte stopp för användandet av kärnvapen i Korea. There will soon be an end to this cold and wicked war. When those hard-headed communists get what they're looking for. Only one thing that will stop them and their atrocious fun. If General MacArthur drops a atomic bomb. Koreakriget kunde avslutas med eldupphör i juli 1953. Då fronten stabiliseras längs den 38:e breddgraden. Gränsen mellan nord och syd råder där än idag. Något fredsavtal blev det aldrig. Konfrontationen i Korea hade lett till enorma mänskliga lidanden och miljontals döda.
Moskvaradion läste inte igår fredagens radioprogram som vanligt. Och det tyddes som att man var beredd på väsentliga programändringar idag. Dagens ryska sändningar har karakteriserats av allvarlig musik, körsånger och citat om Stalin hämtade ur Pravda. I morse sändes en kommuniké om Stalins hälsotillstånd, men från klockan 10 svensk tid fick man inte veta någonting om den sjuke marschalken, för helt plötsligt en symfonikonsert bröts klockan 18:20 då en ny bulletin lästes.
Samma år, 1953, avled Sovjetunionens högste ledare, Josef Stalin. Han hade suttit på makten sedan 1924 och styrt Sovjetunionen med terror. I och med Stalins död spreds hopp om att den ideologiska spänningen och konflikten mellan väst och öst skulle avta. Ännu fanns ingen Warszawapakt och NATO var fortfarande sin linda. Sovjetunionen övertogs av Nikita Chrusjtjov och inom unionen inleddes en avstalinisering med syfte att göra upp med Stalins förtryckande era.
Och här är Nikita Chrusjtjov på väg in till Stockholm på sitt svenska femdagars besök. Salutkanonerna ekar ut över strömmen, måglarna flyr skrämda bort över Skeppsholmskyrkan. Statsminister Tage Erlander och fru Aina stegar ner för trappan mot den röda mattan ut till pontonen.
Året efter, 1954, slöts ett fredsavtal mellan Frankrike och Vietnam som ytterligare bidrog till avspänningen. Förhoppningen om ett töväder var ett faktum.
Men Chrusjtjovs avstaliniseringspolitik misslyckades och istället kopplade Sovjetunionen ett ännu starkare grepp om Östeuropa och flyttade fram sina positioner globalt. Fler händelser ledde till en ny konfrontation mellan öst och väst. Militariseringen blev även global under 1950-talet genom globala militärallianser. Västtysklands anslutning till NATO 1955 följdes av Warszawapaktens bildande. Suez- och Ungernkriserna 1956 avbröt definitivt den korta töperioden.
Läget i Ungern har idag ytterligare förvärrats. Ungerska regeringen har anmodat sovjettrupperna att återställa ordningen i landet, meddelar Budapestradion.
Alla förhoppningar om avspänning försvann när man i Östtyskland 1961 beslutade att bygga en mur för att förhindra flykt från Östtyskland in i Västberlin. Östtyskland beskrev muren som en antifascistisk skyddsvall som var nödvändig för att försvara sig mot väst.
Här är Berlin och här är Brandenburger Tor. Och här går gränsen mellan Östberlin och Västberlin och gränsen mellan öst och väst helt enkelt. Jag står ungefär 20 meter ifrån Brandenburger Tor på västsidan. Längre än så här får jag inte komma. Folkpoliserna vinkar avvärjande med handen när jag försöker närma mig. Framför porten, framför Brandenburger Tor, har 5 stridsvagnar kört upp sina gröna färger. De är blomstersmyckade, det sitter buketter av astrar och buketter av prästkragar på var och en. Och bakom dem står folkpoliser i rad, folkarmister och verkskydd. Allesammans beväpnade med gevär och med bajonetterna påsatta.
Den metaforiska järnridå Winston Churchill adresserat i ett tal i amerikanska Fulton den 5 mars 1946 hade plötsligt blivit en fysisk verklighet.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Atombomben förändrade inte världen i grunden efter Hiroshima och Nagasaki. Det tog flera år innan atombomben ändrade det militära tänkandet i världen. Det var först efter att Sovjetunionen, med hjälp av välplacerade spioner inom det amerikanska kärnvapenprogrammet, utvecklade egna atomvapen som förändringarna slog igenom. Amerikanernas trumfkort hade förvandlats till en absurd dödsdans där med tiden de båda supermakterna kunde utplåna varandra flera gånger om. Snart kom andra militära stormakter som Kina, Storbritannien och Frankrike att börja utveckla sina egna atomvapen. Kärnvapenkriget var riktigt nära vid flera tillfällen under kalla kriget. Under Kubakrisen 1962 stod den erfarne sovjetledaren Nikita Khrushchev öga mot öga i ett chicken race mot den unge och nyvalde amerikanska presidenten John F. Kennedy. Världen följde med ångest en kris som utspelade sig i mediernas strålkastarljus.
On receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail.
Natten mellan 25 och 26 september 1983 var det erfarenhet och förmågan att hålla huvudet kallt hos överstelöjtnant Stanislav Petrov som räddade världen från undergång. Hans bevakningssystem berättade att USA avfyrat kärnvapen. Men han hade lärt sig att ett kärnvapenkrig skulle inledas med ett massivt anfall. Inte några få missiler. Varningarna stämde inte med vad han lärt sig. Därför tvekade Petrov att trycka på den knapp som skulle sätta igång den beslutskedja som skulle leda till en sovjetisk vedergällningsattack. Senare samma år var det åldrande sovjetiska ledarskapet övertygade om att NATO-övningen Able Archer var förberedelser för ett massivt anfall mot Sovjetunionen. Alla signaler tolkades i en riktning. Trots att välplacerade sovjetiska spioner kunde avfärda att NATO förberedde ett anfall.
Hur involverade var Sverige i kalla kriget? Var vi passiva observatörer som studerade supermakternas kamp? Eller var vi själva verket involverade? Om så är fallet, när skulle vi då dragits in i det?
Ur ett svenskt perspektiv så kan man säga att kalla kriget började 1944 med den så kallade Stella Polaris-affären.
Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Han placerar startpunkten för Sveriges kalla krig före andra världskrigets slut. Finlands sak var vår under andra världskriget. Sverige hade stöttat grannlandet med krigsmateriel och frivilliga i Finlands kamp mot Sovjetunionen. Finsk signalspaning hade spelat en viktig roll i kriget mot Sovjetunionen. Efter stilleståndsavtalet 1944 fruktade finsk underrättelsetjänst en sovjetisk ockupation av Finland. Därför förbereddes evakuering av finska signalspanare och underrättelsematerial.
Man bygger vidare på de underrättelsekontakter man faktiskt har haft med Sverige under hela mellankrigstiden. Man har samarbetat av och till ganska nära mellan finsk och svensk underrättelsetjänst. Och det här utnyttjar man nu. Betydelsefulla personer i ledningen för den finska underrättelsetjänsten och den svenska underrättelsetjänsten har underhandskontakter. Man har lite olika skäl att vilja ha de här kontakterna. Från finsk sida tänker man sig att man ska kunna fortsätta med underrättelseverksamhet från svenskt territorium med händelsen om sovjetisk ockupation. Och det handlar bland annat om väldigt avancerad signalspaning. Från svensk sida så har man nog inte riktigt tänkt sig det. Men man vill istället ha den här informationen, kompetensen från olika personer som har jobbat med signalspaning, radioapparater, materiell, men framför allt underrättelsematerial.
Drygt 700 människor och ett omfattande underrättelsematerial från signalspaning mot Sovjetunionen evakuerades i september 1944 under dramatiska omständigheter med båtar till Sverige. Detta blir ett viktigt bidrag till den svenska signalspaningen som kom att organiseras inom FRA. Operation Stella Polaris gav viktig kompetens till en framgångsrik svensk signalspaning mot Sovjetunionen. En signalspaning som gav Sverige något att komma med till bordet i samarbetet med västvärldens säkerhetstjänster. En signalspaning som kom att dra Sverige in i kalla krigets centrala konflikter.
Signalspaningen från flygplan skedde ofta nära sovjetiskt territorium och ibland över sovjetiskt territorium. Och den 13 juni 1952 försvinner en av flygvapnets DC-3-or under ett rutinmässigt spaningsuppdrag över Östersjön. Ett försvinnande som inte skulle få sin upplösning för nästan 40 år senare. Men hur gick det till?
DC-3 ska hålla kontakt var 20 minut med sin bas. Och det gör man också. Men sen mitt mellan de här tiderna så kom ett snabbt anrop på telegrafi från DC-3. Som bara avbryts sen. Den blir tyst. Och DC-3 svarar inte på några signaler. Och då förstår nog de som har hand om det här att någonting har hänt över Östersjön.
Det är Wilmar Grell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, som bland annat skrivit boken Catalina-affären om just nedskjutningen av ett svenskt signalspaningsplan som ledde till en diplomatisk kris i juni 1952.
Ganska snabbt är man igång och skickar ut spaningsplan för att leta, men de förstår att här har det gått åt pipan med DC-3. Först hittar man ingenting. Man hittar några oljefläckar, men oljefläckar är vanliga vid den här tiden i Östersjön. Det säger ingenting. Det är lite dålig sikt nere i vattnet, det är disigt. Och det dröjer faktiskt 2 dygn och då hittar man någonting. Och det är en av DC-3:ans livflottar. Som man hittar flytande men inte uppblåst. Alltså den har på något sätt kommit ut ur planet och den är dessutom full av splitt. Så den talar egentligen om vad som har hänt. Ja, det är ungefär som att hitta en nedblodad bil full av kulhål. Då kan man förstå att de som åkte i den här bilen har det inte gått bra för.
Berlin och Tyskland har delats upp i väst och öst. De militära utgifterna i Europa och USA har stigit brant sedan 1949. Det pågår ett krig i Korea. Det är inte tillfälle att gå ut och anklaga Sovjetunionen, även om det mesta pekar ditåt. Det hela kompliceras av det faktum att Sveriges signalspaning var menad att vara hemlig och undanhållen sovjetisk vetskap. Till medierna vill den svenska ledningen inte berätta vad man tror, utan en annan berättelse skickas ut.
Alltså DC-3:ans försvinnande blir ingen riktigt stor sak. Jo, det står flygplan försvunnet med 8-mans besättning och det är förfärligt, men samtidigt det här var en tid då flygplan dråsade ner och haverier var regel i svenska flygvapnet. Störtade flygplan var och varannan månad.
Men misstankarna mot Sovjetunionen var tydliga. Professor Wilmar Grell igen, och vad man tror hände och varför.
På ett väldigt tidigt stadium så förstod de ansvariga svenska militärerna, också de högsta politikerna, Erlander och hans närmaste rådgivare, bland annat då Hammarskjöld, förstår att vad som har hänt, att ryssarna har skjutit ner det här planet. Det är Hammarskjöld som säger att de har nog tröttnat på att ha den här spaningsverksamheten och vill få bort den här övervakningen. Och det är, man kan säga nu efter så många år, är det ungefär den förklaring som eftervärlden kan ha till detta. Det är det här, nu har jag fått nog, nu smäcker vi den här flugan. Och så är det bra med det, och så skickar vi samtidigt en signal till svenskarna att så här går det.
Relationen mellan Sverige och Sovjetunionen är spänd efter att DC-3:an är försvunnen och misstänks vara nedskjuten. Men det ska bli ännu värre.
Men så händer då det här att ett Catalina-plan, som ett sjöflygplan som ser ut med obeväpnat, två Catalinor är ute och spanar. Och då har man flyttat sökområdet, så det ligger ganska nära den sovjetiska gränsen vid Dagö utanför Estland. Och det har man gjort utifrån fyndet av den här livflotten. De har räknat ut att aha, om den har drivit iväg norrut, då ska vi spana efter de andra livflottarna, för de kan finnas där. Och de här Catalinorna, de är ute och spanar efter de här livflottarna. Och då blir en av dem blir anfallna då plötsligt, eller blir uppvaktade av två MIG-plan som skjuter varningsskott och vill att Catalinan ska svänga in mot sovjetiskt luftrum, och det gör den naturligtvis inte. Den drar på västerut så gott den kan, med ett långsamt plan. Och då anfaller ryssarna och skjuter ner Catalina.
I nästa del.
Från finsk sida tänker man sig att man ska kunna fortsätta med underrättelseverksamhet från svenskt territorium med händelsen om sovjetisk ockupation.
Vi såg röda stjärnan på stjärtfenan och såg spårljusen svepa förbi.
Ja, vad tänkte ni på nu när ni rutschade ner då mot vattenytan?
Ja, efter landningen, det gällde att få med samtliga kamrater i flygplanet.
Han är den farligaste spionen mot Sverige som avslöjats under kalla kriget.
Och det är faktiskt så att han vid ett tillfälle är nära att bli gripen av Säpo.
Krisen fördjupades när svenskarna kunde konstatera att U-137 medförde kärnvapen.
Så inser de kan känna av att svensk kustartilleri har låst på de sovjetiska örlogsfartygen. Och då inser de att Sverige menar allvar.
Du har lyssnat på första delen av Historia Nu Dock, Sverige och det kalla kriget, som gjordes i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkande var Martin Hårdstedt, Wille Magrell och Peter Bennesved. Ni har också hört klipp från Sveriges Radio. Redaktör var Aron Schurman. Och jag heter Urban Lindstedt. Lyssnat på Historia Nu Dock. Vi publicerar ett nytt avsnitt av den här dokumentärserien en gång i veckan. Och för att höra alla avsnitten direkt utan reklam, gå med i vårt gille för 35 kronor i månaden. Gå in på historia.nu/premium för att läsa mer och anmäla dig.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.